En podcast från Aftonbladet.
Ska du sitta på datorn eller vill du prata med mig? Kari!
Tone!
Gud, jag känner att jag verkligen har varit mamman i relationen på senaste.
I vår relation?
Ja.
Jaså?
För jag har varit så här, har du svarat på det här mejlet och sånt där?
En gång.
Okej, okay, en gång.
En enda gång av alla tusen.
Fan, jag glömde, och jag glömde svara det här mejlet du sa.
Ja, då kom jag direkt tillbaka. Har du svarat på det här mejlet?
Ja, det hade jag inte.
Hade du inte?
Nej.
Okej, varför kom du att tänka på det?
Därför att du sitter på datan och flummar runt när vi ska podda.
Okej, förlåt.
Det är ingen fara. Hur mår du?
Jag mår ganska bra. Jag mår bra. Jag fick verkligen
Det är en del som har tagit av sig om din vårddepression.
Ja.
Hur mår du med den?
Tycker du bättre?
Tycker du det?
Ja.
Tycker också det?
Jag tycker att det är...
Vänta lite. Skulle det kunna vara så att du bara är pollenallergiker?
Nej, jag tror inte det.
Det tror jag. Inte bara.
Ger pollenallergi depression?
Man kan bli väldigt ledsen av det.
Aha. Jag trodde det var mer så att satt sig i näsan.
Well, google it. And you'll find out.
Ja, men så kan det vara. Okej, okay, kanske nästa
det kanske år... lite både allt möjligt menar jag. Jag undrar om det är därför du har lättat nu.
Varför kan du inte acceptera det som jag har sagt?
Jo, men jag gör det. Du är jättedeprimerad.
Att det handlar om ljuset. Att ljuset kommer tillbaka.
Jag förstår inte hur man kan bli deprimerad av att det blir ljus.
Nej, det förstår inte du. Men du kanske kan bara acceptera en vetenskaplig sanning.
Men är det vetenskap?
Ja, det är det. Därför att det fuckar med liksom sömnrytm och sådana där grejer.
Men du bara klänger dig fast vid den här diagnosen. Det var ett citat ur en bok vi har läst idag.
Vilken är det?
Fame Sick of Lena Dunham.
Ja, den ska vi prata om.
Som alla andra. Mm. Men vi ska prata om den. Men först till något mycket viktigare. Jag har lämnat min bok.
Ja, det är så skönt.
Min bok är... Alltså, jag fick en sån bild av hur det ser ut. Att den bara, de bara trycker in den och trycker in den. Sidan av mig går så här.
Som en sån gammal...
Tryckpresstidning.
En svartvit film som handlar om pressen.
Exakt! Ja. Där är min bok nu.
Du, vaknade du i natt så här...
Nej, men jag
typ my god, tänk om jag har glömt att kolla det där datumet och att det synkade med den grejen och den blåa klänningen. Och,
just de där grejerna, alltså, vet du vad? Det som är jobbigt med min bok är att den första delen utspelar sig över typ 30 år.
Jag vet.
Så, och det är liksom så svårt, alltså det, är bara, det har bara varit ett sånt, vad heter det... praktiskt helvete.
Ja. Att få ihop det, liksom alla detaljer,
ja,
tidslinjen.
Exakt. Mm. Men typ, det har vi hållit på asmycket med. Men framförallt så är det väl mer typ så här, nu är det, jag kommer ihåg när jag debuterade med tripprapporter, att jag typ satt på min balkong en gång när jag hade tagit E. Och så var det typ så, alltså det var en sån stark gryning. Och så var jag så, det här
då hade
passat.
Du lämnat boken.
Boken fanns sen typ 6 månader tillbaka. Alltså boken var ute i världen.
Ja.
Och, liksom. Och då var jag så här, wow, typ, det här hade varit perfekt i tripprapporter. Mm. Och då var jag typ så ledsen.
Fan, sur att jag har lämnat den.
Ja, typ så, jag kan inte skriva den igen och det går aldrig. Och typ så här, så typ, det är mer kanske sån, typ nu, och det är ju ännu mer när man har verkligen så jobbat med romanfigurer. Typ, nu är de här personerna färdig.
Från ditt håll.
Skapade. Ja, från mitt håll. Liksom.
Ja, nu är det läsarna.
Jag kan aldrig vara så. Och han gick på judo. Typ. Nej, han gick inte på judo.
Nej.
Eller det kanske han gjorde, men inte i så fall.
Nej.
För att jag har sagt det. Typ.
Nu äger du inte dem längre.
Jo, det gör jag.
Nej, det gör du inte.
Nu lugnar du ner dig.
Tyvärr är det så. Du gör inte det. Nu är det allemans villebråd.
Verkligen. Men, det, men jag känner mig typ så här... Jag tror att det kommer kännas skönt om några dagar. Nu känns det lite antiklimaktiskt.
Du är så uppe i varv.
Jag är jätteuppe i varv.
Du var i morse var du så här, nu ska jag börja skriva på min nya bok.
Ja,
det är det. Har du något projekt med mig? Vad ska jag göra nu? Vad ska jag göra nu? Vad ska jag göra nu? Du har så mycket planerat de närmaste dagarna, men du vill ändå ha något mer att göra.
Jag måste bara ha mer att göra. Det var kul. Det var igår, för igår kväll låg jag och läste Fame Sick of Lena Dunham. Jag sa det till dig innan. Att jag bara mitt i läsningen jag bara, jag måste skriva. Jag bara, nej.
Nej.
Det, Nej, det är färdigskrik. Alltså jag är precis som en spökben.
Spökben som är amputerat. Exakt. Som du känner någonting.
Exakt.
Mm, så kommer det vara.
Jag vet. Men, ja.
Vad spännande, Tone. Så spännande.
Och du går ju fortfarande förboka den om man vill ha ett signerat ex. Mm. Så do it.
Men vad har du där med dig?
Det här måste jag visa för jag blir så glad. Ja. Jag har fått vara med om det roligaste någonsin. Jag har gjort en modeplåtning för Damernas Värld.
Det är så stort. Alltså,
förstår du det här?
Det är helt
otroligt. Det här är typ den första median jag har gjort som var 0% ångest.
Ja.
Alltså för det,
bara jag, lust.
Nej, alltså I was born to do this. Mm. Jag måste visa. Numret ut är nu, tror jag. Ja. Det här är det nya numret.
Det är en otroligt fint foto på dig.
Tone!
Nej, men alltså jag dör för det här fotot, för det är så du, Tone.
Eller hur?
Jag tycker att du är så trygg, alltså... Du är så vacker och liksom kaxig, så fult ord. Men nej, du fattar liksom... vad jag menar. Du bara möter hela livet så...
Hello! Och så älskar jag min lilla navelpiercing
där. Ja, det är så uppknäppt.
Jag vet.
Och kolla ditt vackra face. Så himla fint.
Jättefin intervju. Och typ,
ja, så de här massa, roliga bilderna.
Det är massa fler bilder.
Det här var ju väldigt...
Tack, coolt. Jag köpte likadana faktiskt. Ja. Det är från Sara Larssons märke.
Mm.
Så jag gick och köpte ett par sådana fast bruna. Men det var sen så skulle jag ju på med dem. Så var det så med hela min röv syns ju.
Men kan man inte...
Man får köpa någon sån där... Hon stylade... Det var en jättetrevlig stylist. Ja. Och typ fotografen var helt otrolig. En bambino, of course. Beata hette hon.
Mm.
Och typ tog dem... Alltså jag har typ aldrig känt mig så snygg och avslappnad. Och stylisten, hon som heter Anna. Och typ alla tjejer som jobbade där. Det var en tjej som bara gjorde scenografin. Vi var typ så här... Ja, men typ 8 tjejer. Och det var typ den trevligaste dagen jag haft i hela mitt liv. Ska jag säga... Och så lyssnade jag på Lady Gaga.
Hur fan? Ska jag säga vad som är motpolen till det?
Ja.
Till precis den upplevelsen.
Vad?
Det var när jag var med i fredags i ekonomibyrån.
Det är så jävla kul att vårt liv är så mycket samma, men det är också så olika.
När jag var med i ekonomibyrån och satt med Sven Hagströmmer som ju är... Han har startat Avanza, han är så miljardär. Och Fredrik Reinfeldt, då skulle prata om skatt.
Jag vet skatt att Fredrik Reinfeldt är K-stjärna T på dig. Jag vet att han är det. Alltså, för jag vet, förlåt, men jag måste bara säga det här. Jag måste bara säga att jag vet att han är det. Förlåt. Har du sett hans damer? Den italienska damen. Hur Karin kodat. Alltså verkligen.
Jag sitter av med den här skarfen nu.
Nej, men han är väl typ så. Och jag tror att det kanske skulle vara lite så här läck höger och vänster.
Vet du vad jag känner att
nej,
det här är?
Nej.
Kvinnohat mot mig. Att du förminskar mig.
Hur då? Du är en så här sexy dominatrix.
Du internaliserar patriarkatets blick, tycker jag nu.
För att Fredrik Reinfeldt är kåt på dig.
I din...
Vet du vad? Det här, det här är din old school feminism. Och jag är min new school feminism.
Jag föredrar
för min. Du stod där i SVT och du hade på dig liksom en militärjacka knäppt upp i halsen.
Ja.
Håret tillbaka som du var så kommandoran.
Jag var som en general.
Och du var som en fucking general. Och de två gubbarna stod där och försökte härska teknika. Alltså hur kan man, alltså det är så vissa grejer är så här, som vi har pratat om time and time again i den här podden.
Mm.
Alla tycker och gör saker vi inte är stolta över. Alltså till exempel jag köper böcker från Amazon.
Ja.
Jag tycker inte jag skulle inte stå SVT och jag vet. Mm. Det är inte bara jag skulle inte stå SVT och argumentera för att alla borde göra det.
Nej.
Men de står i SVT och argumenterar för att miljardärer inte ska betala skatt.
Ja, det gör alltså, de verkligen.
Och, jag fattar,
och en av dem är miljardär. Så pinsamt.
Och jag är typ så, och jag fattar, tyck ni det? Ja. Men sprid inte det.
Alltså, var inte stolt över det.
Det är ingen som kommer hålla med.
Nej, det är ingen som kommer. Och jag tycker verkligen det. Och jag tänkte så mycket, Tone, när jag var där så tänkte jag så här, att jag har levt nu, vi sitter med våran podd och jag var i Malmö förra veckan och träffade liksom flera hundra bambino som var ute och pratade om min bok. Och du vet, det är bara så en plats av så kreativitet, glädje, gemenskap, en idé om så här, en rättvisare värld förutom du med dina
stämtar. Ja.
Men du har ju ändå en grund, du har ändå bra grundvärderingar. Det vill jag verkligen ha sagt. Ja. Och sen så kände jag så här, nej, men här är ju det riktiga etablissemanget.
Ja.
Jag har levt så länge i den världen så att jag vet exakt hur de här gubbarna är, eller de här männen är, hur de tänker, men jag har inte varit där på så länge. Alltså bara, det var som att jag bara kom ihåg, just det, så här är ju världen, så här ser makten ut liksom, så här, det här är hur de ser på sig själva, den här otroliga självbelåtenheten, självtillräckligheten som är så extrem liksom. Och så du vet vi hade det där samtalet och sen var det så himla underbart, för det som hände sen var att massa kvinnor hörde av sig.
Nej, stopp. Ja. Det du gjorde var att du gjorde en reel.
Jag gjorde en reel. För du
sa, du måste göra en reel och du måste ta det här och du måste skriva en sån här caption. Ja. Exakt så här var det.
Och så gjorde jag exakt som du sa.
Du gjorde exakt som jag sa och den blev ju typ viral.
Ja.
Och den har ju fått typ över 250 000 views i pratande stund.
Är det så?
Ja, för att du står där och är en sexy kommandora som är så här, det går ju inte in till er vad jag säger. Alltså,
ja, och då var det många kvinnor som hörde av sig liksom i kommentarerna, också på mail, på Facebook, ja, och var så här, jag ser de här härskarteknikerna.
Ja.
För att när jag satt där, alltså alla de här åren, när man sitter i de här situationerna och man blir liksom uppläxad på det här sättet och man får absolut inte gå i fällan och bli känslomässig. Nej. För då förlorar man direkt. Det är verkligen så. Vad man än gör så är det liksom en fälla. Men, och då var det så himla skönt, och jag tror nästan första gången i livet som jag fick den där...
Alltså du ser så jävla sjuk om du säger att det är första gången i livet. Men... jag säger till dig varje vecka när du har blivit utsatt för en härskarteknik och du märker inte den, du märker aldrig vad jag har sagt.
Nej, men jag menar i en sån debatt med de här gubbarna. Blir... för du har inte varit där tidigare.
Men det är också det virality.
Ja, men exakt. Men,
och det var ju så många som sa det.
Det var många som sa det. Och jag vill bara tacka för det. För att det var väldigt viktigt för mig. För att jag tycker inte att jag är inte så bra på att se det själv. Liksom. Man känner det på något vis i kroppen. Att det här, oj, liksom, vilken konstig situation
det här är.
Vi kommer bort från ämnet och bla bla bla.
Och sen... vi kommer bort lite från ämnet och pratar om min vikt. Vad kan det här vara? Det hände inte.
Nej, men,
det hände inte.
Nej, men så det var väldigt validerande som fan, det heter på Lena Dunhams språk.
Men det jag måste fråga är, hur blir du? För nu har du ju de senaste månaderna gjort en push på Instagram.
Mm.
Hur blir du när du får de här virala stunderna?
Mm.
Förstår du vad jag menar? För att i helgen så fyllde ju min kille år, som jag älskar så mycket. Och jag la ut en Insta på honom där jag skrev liksom en liten kärleksförklaring till honom.
Så himla gulligt.
Och han var helt så, jag är typ helt full av all uppmärksamhet. Alltså han var liksom helt så, han fick sånt dopaminpåslag. Och jag tror typ, jag har ju varit på Instagram så mycket så det känns som att min tolerans är höjd. Ja. Förstår du? Jag har en sån, jag måste upp till nästa nivå.
Ja.
Men den här var ju mega viral och så mycket positiv uppmärksamhet.
Ja,
100%. Kände du dig som helt bara... hur kände du dig? Liksom? Nej, gick du in och kollade hela tiden?
Ja,
eller liksom?
Jag gick in och kollade ganska ofta, det gjorde jag.
Mm.
Och,
svarade du?
Nej, jag svarade typ på söndagkvällen.
Det är inte alls bra.
Nej, jag vet.
Det här har jag sagt till en miljon gånger.
Alltså, jag var också med barnen. Eller liksom,
okej. Så du var inte så full som min kille var?
Nej,
alltså på
jag hade
dopamin.
Inte heller möjlighet för att jag... kunde inte bara. Men på söndagkvällen svarade jag på ganska, inte allt, men jag svarade på ganska mycket. Jag svarade ingenting i kommentarerna.
Okej, nej. Varför inte det då?
Därför att jag vet inte.
Det är ju bättre att svara på kommentarerna om du vill att den ska leva längre.
Okay.
Du börjar svara om någon ringer, svarar jag. Det har ingenting med din Instagram.
Nej, men jag tänkte jag blev bara glad.
Ja, alltså
jag blev
bara... så att du kollar likes och bara...
Ja, det blev jag. Mm. Och... kände mig jätte... och så fick... jo, men för det var också... jag fick gå in och rensa lite kommentarer som ballade ur, enligt mig.
Hur var det då? Mot dig eller mot dem?
Nej, men det var så... kanske konspirationsteorier och alltså lite sådana grejer.
Ja, det värsta du vet.
Det är värst jag vet.
Jag tycker att det är bra att ha kommentarsfälten också för att posten ska fortsätta leva. Men där är du och jag olika.
Men kommentarsfältet är öppet.
Jo, jag vet. För det första vill du alltid stänga av det mycket tidigare än vad jag vill. Men för det andra, jag gillar ju när det blir lite så konspirationsteorier och sånt. För då lever det liksom sitt eget lilla liv.
Ja. Men det gillar inte jag.
Nej.
Nej. Nej, men det var kul. Så tack alla, framförallt kvinnor. För det var fler kvinnor. Tack också alla män. Men tack framförallt till alla kvinnor.
Tack till de 9 män som skrev något. Och
om
tack till
härskarteknik.
Dem. Exakt.
Och det kändes bra.
Det är kul att du blir utsatt för härskarteknik eftersom du ofta utsätter mig för härskarteknik.
Jo, men jag har ju lärt mig, som du förstår nu, av de bästa.
Jag förstår. Ja, du är verkligen mästare på det.
Ja, jag är mästare på det. Nej, hur tycker du att jag gör det mot dig då?
Coolt! Varje gång jag säger någonting som du inte håller med om.
Ja.
Oh!
Men får du då tusentals mail.
Av... Nej, för att av någon sjuk anledning så tror alla typ så att du är den goda i den här relationen. Ja, men fan vad sjukt. Men jag vill också säga typ så här, fortsätt bjuda in dig till de programmen och fortsätt bjuda in mig till att vara en fashion model, men stylist and a photographer.
Jag vill också.
I wanna be a supermodel. Okej, men du, stannar du i your lane så stannar jag i min.
Du, apropå relationer som blandar liksom vänskap och jobb.
Ja.
Det finns ju en sån...
så hemskt, i Famesick.
I Famesick så, som ju är Lina Dunhams självbiografi, kan nästan ingen ha missat.
Nej.
Eller hennes andra självbiografi.
Hennes andra självbiografi faktiskt.
Så är ju en av de stora temana i boken hennes relation med Jenny Connor.
Så här, det här tänkte jag när jag läste Famesick av Lina Dunham. Repetition compulsion, som jag inte vet vad det heter på svenska, men som kommer från Freud, som helt enkelt handlar om att man är tvingad till att repetera sitt smärtsamma förflutna, för att man genom detta hoppas på en bättre utgång
den
första gången.
Ja.
Och det tror jag var ett ord som jag tänkte på när jag läste boken, inte för vad som stod i boken, men för själva akten att skriva boken.
Ja.
Förstår du vad jag menar?
Ja.
För att det är en sak som är typ så här, alltså om man har minsta lilla offentlighet, alltså då menar jag typ så 7000 följare på Instagram, alltså minsta lilla är så här, det är jätteobehagligt att berätta privata grejer om sig själv. Alltså jag förstår att inte alla är wired på samma sätt, men det är obehagligt. Det kan användas mot den. Man blir en väldigt projektionsyta för människor, särskilt när man berättar om typ sina relationer eller sitt miss, alltså du vet.
Ja. Och det är också när man berättar om de saker, när människor berättar om de sakerna, som också publiken knyter an och den här relationen uppstår.
Precis.
Som vi har pratat om.
Och det känns som att i Famesick, alltså för Lina Dunham, så känns det som att nästan allt som har blivit dåligt för henne med hennes fysiska sjukdom, hennes missbruk, hennes sönderfallna relationer kommer från den här relationen till offentligheten. Alltså för mig är det typ som att det är det som verkligen är den stora skadan i hennes liv. Och så läste jag den här boken, så kände jag bara, men varför gör du det en gång till, girl?
Alltså ger du ut den här boken?
Varför ger du ut den här boken en gång? Och den är så... Det är också någonting med typ så här... Det var så jävla kul, för typ Saga Kavalin skrev lite liknande om det på DN, som var typ så här, om det är så jävla jobbigt att vara känd, sluta då.
Yeah.
Men det var också kul, för det var typ så här, hon är en terapiskadad 40-åring, och så kändes det som att 40-åring var typ ett skällsord. Och så var jag verkligen så...
Vet du hur det känns?
Ja, alltså, jag
förstår du hur det känns?
Jag förstår 1000%. För det man verkligen känner när man nästan är 40 själv, det är att man är ju fortfarande helt begåvningsnedsatt. Alltså man är ju fortfarande inte vuxen. Och det är ju det man känner när man läser Lina Dunham. Hon vill ju så himla gärna presentera sig själv som en person som har typ gått igenom den här
som elden. Som är på andra sidan.
Och på andra sidan. Men jag får inte alls riktigt känslan av att hon är på andra sidan.
Nej, hon är mitt i sitt kaos.
Hon är mitt i sitt kaos, och hon har ju den här, hon har ju, alltså som Saga också skrev, det här liksom, hon är ju, har ju sånt terapispråk. Om sig själv, om världen och bla bla bla. Men det kan ju också nästan fungera som ett försvar för den riktiga smärtan på ett sätt. Eller förstår du?
Ja, visst.
För det är väldigt, jag tycker lite fram mot slutet i boken.
Okej, för jag har som sagt inte läst.
Okej, jo, men du har läst det här. Men fram mot slutet med boken när hon börjar brinna. Hon flyttar till England och börjar brinna. Och då är hon ju...
Alltså, hon bokstavligt talat
och får
svåra brännskador.
Och då känner jag lite så här, det är typ så här enda gången jag känner att man kanske ändå, hon kanske ändå själv, för att när hon säger tidigare i boken att hon är jobbig, säger så, men du är ändå lite självrättfärdigande och självförhärligande i att du är jobbig. Men där känns det som att hon lite på riktigt är så här, jo men jag är jobbig.
Ja.
Vad tycker du?
Nej, men jag tror jag skrev till den jag hade läst kanske.
Vi pratade i telefon då.
Ja, men 50 sidor.
Ja.
Och då var jag jätteförtjust i den här boken.
Ja.
För att hon skriver... Alltså hon skriver... Jag tyckte det var väldigt kul. Jag hade precis sett Girls, sett om Girls också ju i höstas.
Ja.
Och jag tyckte om att boken började inte med hennes barndom.
Nej, det är nice ju.
Det är skönt att den börjar när hon är typ 20. och får sitt, kommer på något vis in i sitt skapande liv,
ja,
och börjar filma.
Och relationen liksom till kändiskapet.
Och relationen till kändiskapet. Ja, fast det kommer ju senare. Alltså, den första delen handlar ju om så, hur det känns att vara, att liksom, att vara en helt ny dokumentärfilmare. Att försöka liksom...
Ja.
Ja, och den perioden är ju väldigt kort. Men ja, den för, handlar, ja, jag tycker den handlar mycket om liksom lusten till skapande. Den här otroliga kraften som hon ju drivs ha, ja, av att så här, men hon måste få, hon måste uttrycka, ja, sig, hon måste skapa, hon är helt ostoppbar ju i det, och då är det de här åren då mellan 20 och 24 då, liksom precis innan hon får det här enormt sinnessjuka genombrottet med Girls, och det tyckte jag var väldigt det var kul att läsa. Också bara så en memoar från en skapande.
Alltså det var gött alltid att läsa en sån.
En genial person liksom. Ja. Ja, för det är hon ju.
Är hon?
Jag tycker det.
Hon har gjort en jättebra tv-serie. Ja. Men vad, det är det, jag tror det är det som också är och, liksom självbiografins ångest.
Jag vet inte om, alltså det finns ju ingenting som jag vet som hon har gjort, nu har jag inte följt hennes skapande så nära, men som har kommit upp till den verkshöjden som den tv-serien. Men den tv-serien, de första säsongerna är ju helt otroliga.
Verkligen.
Och nydanande och ett språk som lever och liksom... jätteintressant om relationer, väldigt rolig, rapp.
Jo, jag fattar, men jag menar, hur många år sedan är det? Alltså,
nej,
det är ändå sjukt.
Men det, typ så här... du frågar vad jag tycker om boken, och jag tycker väldigt mycket om den här första delen. Som
nej, du sa att hon var genial, och då var jag så, men är hon genial?
I det skapande, sen håller jag med dig om att sen, det är som att någonting går ju sönder de här åren för henne, som hon inte... Det uppstår den här relationen mellan henne och världen som hon sedan är fast i. Mm. Och den blir som en blockering, uppfattar jag det som. För att sen är det som att hon bara försöker navigera, och det är också en speciell tid hon beskriver. Hon beskriver också, det är ju liksom när Twitter är som störst. Hon ligger uppe på nätterna, kollar sitt eget namn, kollar vad folk liksom skriver om henne på så. Jezebel och Gawker och alla de här liksom mediesajterna som fanns då. Och liksom hennes egen generations snack om, där liksom mediepersonligheter blir så himla stort och sånt. Den typen av kändisar som hon var liksom. Mm. Så hon blir helt, jag uppfattar att hon blir helt liksom blockerad av det. Och sen är hon kvar där. Och sen uppstår ju också, eller sen är ju, jag tycker också en väldigt rörande och tung beskrivning av att ett liv med fruktansvärt smärta och en sjukdom som eskalerar, kronisk sjukdom som bara blir värre och värre och värre, och ett drogmissbruk liksom.
Ja.
Men så det är delvis rörande, men hon, men det är som att det språket som hon har som passar så bra för att beskriva de här första åren, och som tycker jag liksom klingar så sant, eller är så sant i de här första säsongerna av Girls, det språket behåller hon sen. Jag tycker inte hon utvecklas, och det passar inte alls bra när hon blir äldre, när tiden förändras, också när så politiken förändras, det här ganska lätta liksom postpolitiska, man ändå skämtar om, man är väldigt så i för identitetspolitik, men det är ändå ganska lätt allting, ytligt liksom. Mm. Det bär inte sen.
Nej.
Så att jag, men så att det, jag tycker det är en intressant bok att läsa, ja, på det sättet också.
För jag trodde, jag tänkte typ så att det som är smärtsamt med boken och som är outtalat boken är ju precis det du säger, som är så här. Alltså jag tyckte också, jag vet att du dör ju för Girls, och jag tyckte det var så en bra serie, men det är inte så min topp 5 liksom. Men hon var ju 23 år när hon började göra den liksom. Sen så har ju allt hon har gjort sedan dess inte varit bra.
Nej.
Alltså jag såg den här Too Much som
den
kom förra
sett.
Året.
Jag var inte sugen på att se den.
Nej, men och där är det typ så att det finns ju något som är något, men det är inte genomfört.
Nej.
Om du förstår. Och då är det typ så här någonting om att komma med en memoar då, sin andra memoar innan man är 40.
Ja.
Som handlar om, ja, men jag tror det är kanske det som är känslan av att hon inte är igenom. För det är ju inte som du säger att hon har kommit igenom den här kreativa blockeringen.
Nej.
Och nu är hon på andra sidan liksom. Och jag har kollat också extremt mycket intervjuer med henne nu. För att jag är ändå galet intresserad av henne och vad hon har att säga.
Mm.
Men det är ju någonting just med det terapispråket som känns så daterat redan.
Ja.
Typ, och som jag tänker var hennes publika persona var ju också någon som hade det språket. Typ att hon sa någonting som var så här. Till exempel, kommer du ihåg när hon satt bredvid Odell Beckham Jr. på Met-galan?
Nej.
Hon satt bredvid en fotbollsspelare som är så här jättekänd och sexy.
Mm.
Och då pratade hon typ efteråt i en intervju om hur ful han tyckte att hon var. Mm. Fast hon hade inte pratat med varandra. Så hon hade liksom en hel fantasi, och säkert stämmer väl det liksom, om att han tyckte att hon var så här en marshmallow, fat, bla bla bla. Mm. Och sen blev det ju så här värsta backlashen.
Mm.
För det var också typ att det blev en sån... så för det var lite att det så här gick in i så här olika så rasistiska föreställningar om så här svarta mäns sexualitet, som så här, varför skulle han sitta och vara så mega kåt på dig, alltså du vet, att det känns som att hon så här, och då skulle hon så här be om ursäkt för det, och då bara I take full responsibility, alltså hon har någon sån liksom typ, hon är en sån kaotisk person, men det är ju inte som, nu är det Courtney Love, idag kan vara Instagram, jag vet inte om du har sett det. Nej. Men hon är liksom inte Courtney Love som är så, står i sitt fucking kaos och är så,
jag
fuck you världen.
Nej.
Utan hon är så, hon är så jobbig genom hela
så
boken.
Så kaosig.
Och sen säger hon så, förlåt, typ, ni har verkligen rätt i er kritik av mig.
Det är så provocerande.
Det är provocerande.
Det är,
och jag tror typ
det.
Så här, i och med att, och då känns det som att den här boken igen, den här boken, och den här boken säger ju inget. Om man har följt Lina Dunham och läst hennes essäer i Vogue och bara, den här boken säger ju egentligen inte någonting nytt om henne eller hennes publika persona. Och då är det typ så här, varför, för hon har sagt nu i alla intervjuer att det har varit så viktigt för henne typ, för hon har insett att hon är en person som, och det skriver hon om i början av boken också, som både vill göra, vad får göra vad hon vill, och att alla ska älska henne.
Mm.
Alltså jag relaterar till den känslan.
Ja.
Alltså, men att hon då, varför typ någon i hennes familj var så här, men varför skriver du den här boken typ? Är det för att du vill göra så Lina Dunham Redux? Alltså vill du så förklara hur du egentligen var? Och då var det så, det kanske kan verka så, men då har jag insett att det är inte för publikens skull, det är för min skull.
Right.
Och då, och då känns det som att igen blir hon så mycket större än något hon skulle kunna göra. Och jag menar, och så får man ju, man får ju vara
verkligen
en offentlig person på det sättet, men för, om man gillade Girls som vi gjorde, då är man ju så, kan du inte bara göra en annan bra serie?
En annan bra serie med folk som inte ber om ursäkt och bara håller, alltså, för det är ju det som är grejen med Girls, att de här tjejerna är ju, det är ju en jättekonstig serie som går att kritisera på massa olika sätt, och de är vita och privilegierade, och de lever sina konstiga inbäddade liv, en jätteliten del av New York, men det är också så, det är den värld hon känner, och det är därför den blir bra,
och det måste
hon kan
få
under,
vara det liksom.
Och det måste få vara det, men hon, och så får hon all den här kritiken om liksom representation och om vad hon missade, och eftersom hon är ju då en lite snäll och liksom så politisk person på ett ganska ytligt plan, så blir hon så här, oh my god, nej men jag förlåt för det, jag ska försöka göra nu, rätta till allt det här, och bara nej men Lena, det kommer inte gå, du är inte den personen som kan göra det.
Men visst, alltså hon känns ju som en barnstjärna.
Hon känns som en barnstjärna som är fast i sin...
alltså hon var ju så ung när det började. Men, och jag tror det är det man reflekterar också. Typ.
Men jag tycker också att... jag tror att varför hon är så intressant är ju också att hennes... jag tror man känner igen, alltså jag tror många känner igen sig i, fascineras av, det säger ändå någonting om våran tid liksom, hela hennes
verkligen.
Resa och brist på resa, hennes liksom språk och hennes brist på analys och hennes blinda fläckar är ju också vår tids blinda fläckar,
verkligen.
Eller den tiden som har lett fram till idag, och därför blir hon ju jätteintressant spegel tycker jag. Men jag tänkte på,
och jag älskar att hon finns,
ja, men jag älskar
säga.
Också
och jag
hon
älskar
finns.
Att hon är liksom men jag tror också att det fanns någonting i mig, ibland när man, jag vet inte, jag är så dubbel, för det är typ så här,
men det är det som blir intressant.
Ja, men det är intressant, för jag blir också så dubbel i typ hela projektet, eller hur man ska säga, för då är det typ att, ja men hon pratade, jag såg henne, hon gjorde den här The Interview på New York Times.
Den såg jag också, jag läst.
Ja, och då var hon typ så här, ja men det är alltid män blir alltid så håsade för när de skriver memoarer, att det är så ärligt, men kvinnor blir anklagade för att typ pladdra eller whatever. Ja. Men det, jag kan inte komma på en enda man som skriver på det sättet som många kvinnor gör om sina mest intima liv. Alltså kvinnor har, du vet, med sin hälsa, med sin kropp, med sina sexuella erfarenheter. Det finns liksom inte ens ett bakplåtspapper mellan smärtan och världen. Nej. Och det tycker jag nästan är en feminin skrivpraktik. Ja. Och tidigare
och tradition
ja. Och tidigare när en författare var, alltså det är klart, nu ska jag inte säga, det är klart det finns massa. Ja. Jag har ju skrivit om att han skiter på sig och vad fan heter han, Proust skriver. Alltså det är inte det jag menar, men det är någonting också i vår tid med de här självbiografiska romanerna.
Självutlämnande.
Ja, och som är, alltså man bara ger så mycket av sig själv. Ja. Och det är så viktigt, och jag tror typ jag tänkte på det just i relation till endometros.
Ja.
Och som vi pratade om här en veckan, att jag typ knappt ju ens kanske vill prata lite om min sjukdom. För att det är så privat med ens hälsa. Alltså det, och jag vet att vi lever i en tid där det är så, där det inte ska vara det, men det är det. Och då blir också, det finns en del i mig som är så här, gud, jag blir så glad att jag får läsa om din sjukdom. Jag känner igen mig, tror jag, jättemycket mer än vad någon ens, mina vänner ens vet. Mm. Och sen så samtidigt känner jag så, men skydda dig, typ som så syster till kvinna till kvinna.
Ja.
Du behöver inte ge oss allt. Typ. Är det bäst för dig? Är det här det bästa för dig och din hälsa? Och jag tror det är den dubbelheten jag liksom fastnar.
Jag tycker att det finns någonting i boken som är att jag tycker inte hon kan sortera riktigt i det som är så, för jag tycker den här sjukdomsbeskrivningen, där finns det ju en viktig berättelse.
Men är det intressant för dig som inte har en metros?
Jätteintressant, viktigt. Jag tänkte på dig jättemycket och liksom att leva med smärta. Och hon beskriver, tycker jag, väldigt rörande, som sagt. Hon försöker fortsätta arbeta, hur svårt det är, och så för, liksom, misslyckas hon med det. Och folk blir så jävla irriterade på henne och bara, är hon sjuk igen?
Ja.
Och det förstår man ju också.
Ja.
Men,
och som en sjuk person så känner man ju det.
Ja.
Alltså det vet ju, alltså så vet jag ju att folk är. Och det bara, men det finns bara så många gånger man kan säga jag har ont.
Nej, men precis.
Och folk är så, du måste berätta.
Första bara, gången, nej. Alla bara, nej, stackars dig. Och sen tionde gången bara, jaha, vad ska jag göra åt det?
Nej, exakt. Och typ när det är så, jag tror också när man
så
har kronisk...
Så känner inte jag med
nej,
dig.
Men nej, jag fattar, men jag tror också när man har kronisk smärta och folk är så, hur mår du? Alltså jag mår bra, men jag har ont. Men jag ska säga det varje gång.
Nej, hur ska folk kunna härbärgera det? Nej, men så jag tycker den berättelsen i boken är väldigt... Där finns det någonting, men sen är det ju liksom allting i hennes liv, minsta jävla fucking grej. Okej, nu var det jättestort i hennes liv, men jag tänkte på den här beskrivningen när hon bryter upp sitt företag med den här Jenny Garner, som hon har varit de har samarbetat ett antal år, de har varit nära vänner, men nu är det liksom färdigt.
Kan du berätta om Jenny Garner?
Jenny Garner,
alltså om man var en Lila Dunham-fan under de här åren, så vet man, jag vet visst 1000% vem Jenny Garner var.
Ja, men
visste du det?
Ja, vagt.
Okay,
men jag är inget så Lena Dunham head.
Och jag kommer ihåg när de så här la ner sitt företag och man bara, what, vad har hänt? Och det var verkligen...
Okej, okay. Nej, men hon kom ju in som producent väl för
typ
Girls.
Supervisor.
Hon skulle vara så, den vuxna i rummet. Yeah. Hon skulle, eftersom Lena Dunham aldrig hade... Jag skulle hålla, liksom, regissera, vara huvudroll i och skriva den här enorma tv-serien.
Och hon är väl typ 15 år äldre än
Lina
Dunham.
Hon är 15 år äldre och erfaren. Så hon kom in som, och fick en slags stora syster, producent, vuxen roll.
En faktiskt förvirrande roll.
En förvirrande roll. Och de blev också så bästa vänner och flätade varandras hår. Äckligt. Och badade i badkar hela tiden.
Vill du bada med mig i badkar?
Nej, absolut inte.
Snälla, det är det enda jag vill.
Ja, med baddräkt på.
Jag skojar, jag vill inte det.
Jag bara, jag gör det.
Du bara, jag visste att du direkt bara, okej, vi gör det.
Ja. Jag tycker jag är svag.
Nej, jag tycker att du, det är därför vi är vänner. Du sa, okej, jag vet att du vill det, vi gör det. Men jag vill verkligen inte.
Nej, nej, men och de liksom bor med varandra. Och det blir jävligt rörigt liksom.
Ja.
Och det hänger ju också ihop med Lena Dunham, att hon inte typ har, kan behålla sina gamla vänskaper, för hennes liv förändras så radikalt, det förstår man ju också.
Hon verkar inte ha en enda vän.
Hon har inga riktiga vänner.
Som inte är beroende av henne ekonomiskt.
Nej, exakt. Och det är ju, blir den här Jenny Garner, blir ju beroende av hennes kreativitet. De startar de här olika företagen ihop och är väldigt nära partners, och sen känner sig Lena Dunham väldigt sviken av henne. Jag känner också lite team Jenny Garner, för att ibland är det som att Jenny bara, nej, men jag måste vara med mina barn. Jag kan inte. Du måste prata med någon annan om de här grejerna. Men det är väldigt otydliga gränser. Det är väldigt gränslöst.
Men skulle du säga...
Men då vill jag, nej, det jag ville säga bara så här, att då är det ett crescendo i boken som är då att de ska gå till en parterapeut.
Ja.
När de ska gå skilda vägar. Ja. Och det byggs upp till den här situationen som att det är, vad vet jag, mötet är liksom på Jalta, en duell, om liksom efterkrigstidens världsordning. Ja. Eller en duell. Ja. Och sen, man bara, men det här är inte... Alltså, allting är skrivet med så andan i halsen, som att det är det viktigaste som har hänt, som det mest episka som har hänt. Och det bär inte. Jag tycker den här sjukdomsbågen bär.
Ja.
Och den hade hon kunnat bygga sin bok kring.
Ja.
Men de här andra grejerna... Jag bryr mig inte.
För sen är det också att hon blir ju beroende av benzo.
Ja.
Vilket är väldigt kul, för en i min bok är ju beroende av benzo.
Ja,
inga andra.
Ja.
Men, och då till sist så blir hon ju inlagd på rehab för det. Men hon blir ju också beroende lite av smärtstillande efter att hon har gjort en... Mm. Efter att hon har gjort sin hysterektomi så blir hon ju också beroende av smärtstillande. Och då har hon gjort slut med sin... Hennes pojkvän verkar ju också ha en shit boyfriend.
Den här jävla, vad heter han?
Jack Antonoff.
Antonoff.
Och då blir hon ju också beroende av smärtstillande. Och då till sist så åker hon in på rehab.
Mm.
Alltså det här, ska jag säga, jag var verkligen så påverkad av Lina Dunham-hatet.
Mm.
När det blossade. Eller det, jag var verkligen så en flipfloppande... Jag var en medgångssupporter. Mm. Och då kom jag ihåg att jag var så... Alltså jag tror typ inte ens på att du är punter. Men det verkar hon ju vara. Men framförallt
believe
så,
women.
Ja, men jo, jag vet. Men ibland, jag tror det som är intressant som hade varit typ... Som jag tror att skitsamma, det är nästa poäng. Men i alla fall, och då känner jag att det är någonting alltid. En av mina stora motivationer här i livet till att inte bli missbrukare. Mm. Alltså att alltid försöka hålla mig på rätt sida av konsumtion av alkohol och droger.
Ja.
Det är att det är ganska tråkigt snack från nyktra missbrukare. Och det, alltså förstår
tror
du?
Att det finns fler komponenter i att du försöker välja den vägen i ditt liv?
Jo, men jag har ändå liksom varit för att man vill till exempel kunna fortsätta dricka. Alltså, du vet.
Jo, men du kanske också sett baksidor med
missbruk. Jag har sett baksidor. Och en baksida av det här är snacket om de nyktra missbrukarna.
Det är så tråkigt.
Det är så tråkigt, och det är lite som jag tycker att andra halvan av boken fastnar kanske lite i det.
Mm.
Förstår du vad jag menar? För det är också typ så att det ska vara löst då. Alltså jag tror att det som är jobbigt och hårt och hemskt med kronisk sjukdom är typ så här.
Det är tråkigt.
Och det finns ingen lösning
riktigt. Det finns ingen lösning, typ. Det finns ingen båge. Nej. Eller hur? Det finns ingen båge, det är bara så... Och det är ju ett så intressant material.
Ja, och det känner jag. Jag tror det som jag känner mig inspirerad av med det, för det känner jag själv en stress över i mitt liv. Att det är så här, jag känner suget runt dem som älskar mig, typ så här. Nu ska det bli bra, typ. Eller bara, men det är jättestor risk att det typ så här, kommer vara bra ett tag, typ. Och sen så, eller du vet.
Ja.
Och det tror jag... Ja, men det var liksom en stark representation. Men jag tycker också att det är sjukt, typ så här. Hon har ju så mycket sex som gör så ont hela tiden.
Ja.
För det är ju jättevanligt när man har endometros.
Ja.
Då känner jag typ så här, gud, vad är hennes... Jag förstår inte alls hennes relation till sex.
Nej.
Och det var inte heller så utforskat. Nej. Eller förstår du?
Nej, det var jätteoutforskat.
Men, och så säger man så, det är ju jättedestruktivt. Men det är så, jag förstår liksom inte alls... Alltså du vet, hon så här, har gjort den här hysterektomin.
Mm.
Och typ så här, har stitch... Alltså har sytråd i fittan och hon bara blir påsatt av någon jävla alkis typ. Och man bara, alltså när jag
som
läser
hon ringer in.
Som hon söker upp och liksom, och då är jag bara, alltså jävla, jag kunde knappt läsa för att jag bara fick sån, eller typ också hur ont det kan göra ha sex med en metros och sånt, och hon bara dunkar på.
Nej, men så uppenbart handlar det ju inte om att hon är så kåt liksom.
Nej, jag vet,
utan
jag
hon
inte,
söker
liksom...
ju någonting annat, men, och det som du säger, det är väldigt outforskat.
Men varför söker kvinnor sex på det sättet? Jag förstår inte det.
Jag läser det. Jag har en jättebanal läsning att hon känner sig alltså hon är jätteensam. Hon har tagit bort sin livmoder. Hon vill bara att liksom bli sedd, fortsätta vara sedd som ett begärligt objekt. Och få det bevisat liksom, att jag kan fortfarande.
Jag
hon är en ung kvinna, inte på grund av någon så här, att hon gillar sex, utan bara så här, det är mitt värde som kvinna i världen är att vara begärlig, och nu har jag tagit bort den här livmodern, men jag vill ändå liksom, som sagt, ha validering för att jag är fortsatt en, ja, har de egenskaperna.
Men det här tycker jag är så... Ja, men jag förstår att man vill känna sig begärlig. Men det är det här jag tror att jag har typ så här... Jag undrar... Det här jag inte riktigt förstår. För jag vet att när vi pratade om skummanifestet så finns det ju en del där Valerie Solanas
pratar. Vi gjorde det inte i podden utan på ett live-event på Kulturhuset. Mm.
Och då finns det ju en del i skummanifestet där hon pratar om sex.
Mm.
Och där hon, där Solanas verkligen är typ så här, ja men sex.
Nej typ, till sex.
Nej till sex. Mm. Typ. Den heterosexuella kvinnan har blivit lurad. Typ att det finns någonting värdefullt i sexet. Typ. Mm. Och jag tror, typ, jag tror så har jag tänkt och förstått på sex mycket. Men så efteråt så pratade jag med en tjej i publiken som var typ så här, gud jag blev så tagen av det där. Mm. För att jag
på
det live-eventet. Jag kan verkligen också identifiera mig med typ hur gärna man vill vara biljärlig. Och då var jag typ så här, jag har liksom aldrig... Jag har aldrig förstått att någon vill ha sex med en som att vara begärlig.
Nej,
förstår du vad jag menar?
Jaha, ja, ja, varför inte?
Därför det känns som att det är typ så... Om man tänker på typ hur män förhåller sig till kvinnor, det är ju verkligen som, alltså det är massa konsumerad. Mm. Och då är det typ som att sex är typ så den främsta representationen av den här konsumtionen av kvinnor. Mm. Och typ... Nej, jag vet inte. Jag tror bara typ så här...
Vad är det, du menar bara att liksom sex är något ännu mer då losskopplat från mig som person?
Ja.
Eller liksom det är så här, det är bara... Det begäret kan tillfredsställas av vilket,
av vad,
vilken kropp som helst.
Ja,
liksom.
Exakt. Och typ... Ja. Och typ, och då undrar jag typ så, är det, och när man tillfreds, om man är så att man känner att sex är den saken för en, är det typ som att, känner man sig då på riktigt begärlig, eller är det typ som när man äter typ så pommes? Förstår du? Alltså, jag bara undrar på vilket sätt man tillfredsställer sin egen längtan efter att vara begärd som en heterosexuell kvinna i sexuella relationer med män.
Vad sa du, säg igen?
Alltså jag, bara undrar, jag undrar på vilken nivå det är typ att det är på riktigt att man kan få den längtan efter att vara begärlig.
Mm. Mm.
För jag kan också, jag längtar också efter att vara begärlig. Mm. Men då tror jag, för mig handlar det mycket mer om acceptans av vem jag, liksom min person eller typ min, alltså
ja, sex, precis. Ja. Nej, men jag uppfattar inte där egentligen att hon vill känna sig begärd av den här alkisen. Det är inte en speciellt liksom sexuell situation.
Nej, okay, nej.
Men hon, jag tror att hon, hennes uppfattning om mannen är att, som Valerie Solanas kanske lite grann, att så här, mannen vill vill ha liksom, få den här, göra det här, liksom ha sex med en kvinnokropp. Och då, men hon vill också bara veta att någon kommer till henne och var nära hennes kropp.
Ja.
Och att hennes kropp finns och lever och liksom...
Men varför kan men en också, man men så vill tillfredsställa hon, det?
Därför att vi lever i patriarkat. Jag tänker hela hennes blick på sig själv är ju en kombination av självhat och ett otroligt en otrolig längtan efter bekräftelse.
Från män.
Från män, också från andra, men också från män.
Ja.
Och hon är ju, jag tänker i den här boken, är hon fortfarande en ung, här är hon ju lite några år äldre, men vi säger att hon har fastnat i sin, i sitt, i sin väldigt unga kvinnoroll.
Ja.
Så att jag tänker att hennes liksom relation till både sig själv och till män är så fucked up vid det här laget. Mm. Och hon beskriver ju också hur hon har haft väldigt våldsamma liksom sexuella relationer som bygger mycket på förnedring och dominans, där hon disassocierar. Och hon är där väldigt ensam, gjort den här hysterektomin, och hon vet ju att det håller på att ta slut med sin kille. De har liksom, är verkligen på sluttampen. Han ser inte henne, han bryr sig inte om henne. Och så har hon så här en person som, men hon hoppas ska kunna komma.
Jag förstår, men varför kan hon inte, varför handlar inte boken om det?
Ja, ja. Nej, men det borde hon ha gjort.
Alltså jag tror att jag verkligen har, de senaste åren, jag förstår inte sex, tror jag. Jag känner mig som att jag är ett barn ibland.
Sex losskopplat från kärlek eller sex i kärlek? För, typ för mig är det två så himla olika saker.
Ja, det är ju verkligen olika saker. Men jag tror alltså sex för kvinnor i relationer, utanför relationer, i kärlek.
Och.
Ja.
Ja. Nej, det är ett mysterium.
Visst är det ett mysterium? Ja, det är verkligen. Och jag tror typ så att ju äldre jag blir, ju mindre förstår jag det.
Men jag tycker verkligen du har rätt i att hon har ju ingen lust, alltså det finns ingen lustfylld relation till sex i den här boken överhuvudtaget. Utan det är någonting som hon utsätter sin kropp för, ja, på olika sätt. Ja. Det är ingenting som hon själv har någon liksom önskan om hur det ska vara. Nej. Eller längtar egentligen efter, alltså hon längtar efter att bli begärd då, men hon har ingen egen längtan efter att vara i den platsen eller liksom, ja, i precis, den stunden. Det beskriver hon inte i alla fall.
Nej, det beskriver hon inte, och jag tror jag tänkte både typ så här, och sen så jag fattar det här är också, jag tror det är det som blir förvirrande med boken, för det här är en bok som handlar om den här tiden som du säger, ja, och typ det, jag förstår att det var smärtsamt och bla bla. Mm. Men så har hon samtidigt den här lite terapitonen som, ja, att hon är igenom det. Men då är man typ så, men om du är igenom det, vad är njutning för dig? Mm. Vad betyder det att vara begärlig? Mm. Vad betyder det? Alltså, mm. Eller förstår du att det blir som ett sånt... Det är inte som att man, om man är en kvinna och är destruktiv, att man måste så här redogöra för vad man har lärt sig. Men det är som att hon påstår, ja, att hon är på andra sidan. Ja. Men ändå är man typ så... Men vad är njutning för dig?
Nej, men hon, jag tycker inte hon är igenom, alltså hon är inte igenom med någonting. Hon är inte, det är också den här lite... outforskade relationen. Det är skönt att boken börjar när hon är 20, men det finns ju någon berättelse här om hennes föräldrar.
Om hennes mamma.
Hennes mamma
som verkar vara...
Ja,
vet du vad, jag längtar så hon mamman dör, ja, och Lina Dunham skriver den boken.
Ja, men för att hon lever ju en otroligt... Och hon har ju varit då ett väldigt...
Hon flyttar ju typ inte hemifrån.
Hon flyttar aldrig hemifrån. Hon har en otroligt symbiotisk relation med sina föräldrar. Hennes pappa är den enda som hon skriver om egentligen med en riktig ömhet.
Ja, som hon älskar. Jag.
Som hon verkligen älskar, som hon litar på, som hon lutar sig väldigt mycket mot. Och sen är det mamman som är någon slags hård, ja, lite så isig liksom.
Och som också typ person. Känns som en... Hon också är det Lina inte klarar av att vara. Och det, ja, känns också som att... Det tycker jag är ganska intressant i boken.
Och det är också helt outforskat.
Jag vet. Men jag tror där känns det som att det är så här... Det är det som är så jävla dåligt med att vara en känd person som skriver sina memoarer.
Du kan inte skriva någonting.
Man kan inte skriva någonting. Och vem vill läsa en okänd person memoarer? Det, nej, vill man typ,
nej,
inte.
För hon skriver inte ordentligt heller om sitt syskon, tycker jag. Det är, nej, också så, väldigt så, bara ett otroligt klyschigt språk.
Det är så klyschigt.
Det är bara
språk.
Så här, vi hade en konflikt och det är hennes...
Han tyckte att vi... Ja, men hennes, han är trans.
Han,
och
är
bara,
trans
och... han tyckte att jag var så ego. Och jag är tacksam nu för att han tyckte det.
Ja, typ, för jag har lärt mig mycket på den här resan och nu har vi hittat tillbaka till varandra och det har varit en lång resa. Man bara okej, du berättar ingenting om hur det var.
Nej, och så måste det ändå vara färdigt.
Och det är som att du inte, och du känner inte honom vad det verkar fortfarande, eller du bara tassar runt. Och ja, så det är störigt.
Ja, men jag tror typ så här, jag tror det jag reflekterar över mycket när boken var klar var det här med sex, med begär och njutning. Och vad njutning betyder för någon med mycket trauma och en kroniskt sjuk, ja, kropp. Typ. Men jag tror kanske också för att jag själv funderar så mycket,
ja,
över
absolut,
det. Att jag är typ så, finns inte det?
Mm.
Och om det finns... Finns det sex? Finns det erotiken? Mm. Finns det typ en annan intimitet? Typ, vad är typ så den kroniskt sjuka kroppens utopi?
Ja.
När det kommer till njutning och begär.
Ja. Ja.
Men det är en helt annan bok. Jag vet inte ens varför jag tänker,
nej,
på det.
Det är en helt jobba. Okay.
Men
ja,
man tänker ju vidare.
Ja, man tänker vidare. Vidare. Nej, men för jag tänker, det finns ju den här det finns en liten urberättelse om hennes relation med män, tycker jag, som är den här relationen hon har med Adam Driver.
Men fy. Men vilken fy. Vidrig man.
Ja, och han... Som alla vet spelar ju Adam i Girls.
Ja.
Och det blir ju hans stora genombrott.
Och han verkar ju inte alls tacksam eller glad för det.
Nej, och hon är ändå så... Försöker förstå honom, försöker ursäkta honom. Och sen är det också hur han skildras i serien som... Jag alltid har tyckt att varit så jävla obehagligt.
Han är jätteobehaglig.
Han är jätteobehaglig.
Våldtäktsman.
Våldtäktsman.
Aggressiv.
Aggressiv, gränslös. Ja. Förnedrar henne, ja, upprepade,
alltså,
gånger.
Lägg dig i solariet.
Jag tycker också... Alltså,
kolla ut några av de där försmärkena och lägg det i solariet. Det är min feedback,
ja,
till honom.
Och sen finns det en scen, vad fan det är, hon är liksom... Vad är det? Hon har ju, hon är svårt psykisk kris ju, när hon har gått in i sin OCD och typ spräckt
för det gör hon ju i serien också.
Ja, trumhinnan.
Kommer du ihåg det avsnittet i serien?
Så jävla obehagligt.
Det där kunde jag läsa ordentligt.
Och då ringer hon till slut till Adam och då kommer han så... Det är väl slut... scenen i en av säsongerna när han kommer springande barfota genom Manhattan. Ja. Ja, och det här, ur den här bågen har liksom människor byggt något slags romantisk...
Jo, men det är för att barn kollade på serien.
Jag vet, men det är ingen ändå som obehagligt. Har varit,
jo, jag vet, men det är för att vi kvinnor är ihop med väldigt obehagliga män.
Men det tycker jag var bra av henne i intervjuerna. För det hon, men jag tycker hon har sagt det mycket bättre i intervjuerna än i boken. För i intervjuerna har hon sagt så här, nej men jag tycker han inte alls är en romantisk figur.
Men
i
det här blir också så,
boken så
men
bara,
det här är också så
inte,
det är så hemskt att vara det är så hemskt att vara en kvinnlig kreatör att man måste sitta i intervju och säga jag tycker inte han är en bra pojkvän. Nej. Bara oh my god, det kan inte finnas typ ambiguity.
Nej.
Ambiguity. Vad heter det på svenska? Säg inte till Gunilla Pontén i alla fall, hon heter, jag sa det på engelska. Broders.
ja, vad heter det? Tveksamheter eller
nej, det kan inte finnas. Man måste vara så här, han är en dålig pojkvän. Ja. Mm.
Men okej, nu ska jag säga att jag tycker att den här boken blir, jag tycker inte man ska läsa den, det är inte en bra självbiografi.
Nej.
Men den är väldigt intressant tycker jag som ett tidsdokument.
Vet du vem som jag tycker skriver så bra självbiografier?
Nej.
Edmund White.
Ja, okej, inte läst.
Okej, läst. Alltså så här känner jag.
Ja.
Jag orkar inte.
Nej.
Och jag tror att det är någonting i henne som är typ, det som är jobbigt med henne är ju att man konfronteras med någonting i sig själv som är att man är en mobbare.
Okay.
Alltså att man är
jag var nyfiken på vad jag skulle säga, men
att jag verkligen är så att man hade gått typ i högstadiet med henne och hon hade varit så här Tone och man bara och typ om man vill hon bara du kan få, hon är typ så här om man är så fin cykel du kan få den. Du kan om man bara ska slå dig. Alltså så att Lina Dunham verkligen väcker min inre mobbare.
Usch, vad hemskt.
Jag vet. Sluta, ge inte mig din fucking tröja. Varför jag sa att din tröja var fin? Alltså, stå upp för dig själv. Ska jag säga en sak som jag tyckte faktiskt att ni har liknande sidor? Jag tycker ibland att du är alldeles, alldeles för snäll och tacksam.
Jaha.
Och jag har försökt säga det till dig. Ja. Och jag bara, sluta.
Okay. Alltså, tacksam mot vem?
Folk som gillar dig.
Okay.
Att du är så här skyldig. Alla som gillar dig ska få typ 200 kronor. Och jag bara, alltså... Karin, skit fucking samma. Och så, hon är ju det till en extrem.
Ja,
och så en sån sida har, tror jag, många kvinnor har i sig.
Så, eller hon i alla fall, så beskriver hon sig alla fall sig själv.
Man undrar, jag är så nyfiken på Jenny Connors bok.
Den vill jag läsa.
Men det är ju jätte, så på tal om vad vi har pratat om age gap romance. Mm. Det där är ju en age gap romance där det var en för stor makt obalans.
Jätte. Men jag tänker också utifrån hennes perspektiv. Lena Dunham bara försvinner hela tiden. Hon står med en produktion på 200 personer. Skulder som bara växer.
Och till sist hon är så, du behöver inte komma hit.
Sjukskriver
dig lite mer.
Ett år. Jag tar det.
Så jävla passive aggressive.
Ja.
Och typ, vad fan är Jude Apatow?
Vad är det med honom?
Nej, men han bara är så här, han kommer in och bara, hej, kör! Och så bara försvinner han och sen är det ingen mer med honom.
Jag visste inte att hon hade varit med och skrivit första säsongen av Industry.
Det har hon inte, hon har regisserat första avsnittet.
Ja, var det det?
Ja.
Ja, hon var inte med och skrev alls.
Nej.
Nej.
Och det här kommer jag ihåg.
Jag läste fel. Slarvigt där på slutet.
Ja. Nej, och det här kommer jag ihåg när Industry kom, att det var därför jag såg det avsnittet. För att det var, men det var hon är bara gästregisserade första avsnittet.
Aha. Okej, okay. Ja, det var intressant. Det är en serie som jag har börjat titta på.
Tror du hon kommer att göra någon mer? Förutom att skriva sina memoarer. En del skriver sina memoarer hela livet. Typ Joan... Jett. Nej, vad fan heter
Joan
hon? Anorektikern. Ja, exakt. Joan Didion. Ja. Hon skriver ju bara sina memoarer hela tiden. Hon har ju skrivit romaner också. Rip som fan. Alltså, I love her. Det är verkligen inte så. Men jag bara menar, vissa, det är ju det, en del... Hon skrev ju på massa journalistik för. Men det var ju det hon gjorde sen. Och jag menar, och det är ju... Edmund White också skriver så. Jag tror nästan han bara skriver. Han är en otrolig homosexuell äldre man.
Mm.
Han har skrivit en otrolig självbiografi som heter Inside the Pearl. Om när han är typ, typ i slutet av sina 40s flyttar till Paris från USA för att han är så trött på det präktiga Amerika.
Då är det inget dödsspråk.
Nej, och han går på middag med Nigella och hiten och ditan. Tack så hemskt mycket för det här, Karin.
Mm, tack själv, Tone.
Vi hörs nästa vecka.
Vi hörs hela tiden.
Du och jag, eller vi alla här?
Nej, du och jag hörs hela tiden.
Det stämmer. gud, alltså jag kan inte fatta att vi sitter i den här studion. Alltså jag blir typ depressad då.
Jag vill bara studion.
Säga så här, jag fick frågan. Nej, det här är inte permanent. Vi kommer vara tillbaka i vår riktiga studio någon gång. Kanske, jag vet inte. Ens Aftonbladet att vi är här nere.
Ja, det är samma för alla. Det är inte bara vi som är relegerade. Eller vad det heter. Men det är för att vi på Aftonbladet bygger en ny radiostudio.
Det vet jag. Ingen mer reklam för radiostudio nu. Mm-hmm. Okej, vet du vad? Vi ses på tisdag med det korta avsnittet. Ja. Och sen fredag med långa. Och skicka in era frågor till cafebambino4ever@gmail.com. Följ oss på Instagram, YouTube. Mm. Eller gör vad ni vill med YouTube. Ja. Vi ses på Spotify.
Ja,
puss hej!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.